Välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Kjell Westö, författare och stelbent dansör.
Hej, allvarligt talat. Jag heter Patrik Citreus och jag bor i Nacka. Jag undrar varför jag känner sån ångest inför mitt källarförråd och alla saker jag har där. Jag borde vara tacksam för att jag har råd att förvara saker jag samlat på mig. Men det skapar bara ångest. Och att man behöver städa bland sakerna hela tiden tar så otroligt mycket tid. Varför är det så här?
Hej Patrik. I en engelsk tidning hittar jag en artikel av terapeuten Ginelle Lyon med en rubrik som i översättning blir ungefär: du är vad du lagrar. Därför blir vi beroende av prylar och så här gör du dig fri från dem. När jag läste hittade jag så många goda förklaringar till varför jag själv dragits med sprängfyllda källarförråd och till varför min lägenhet alltid känns mer belamrad än den borde. Att jag började tänka att Ginelle Lyons iakttagelser kunde vara till hjälp också för dig. Jag är uppvuxen med en mamma som var född på 1930-talet och hade varit barn under långa krigsår. Och med en mormor som var född på 1910-talet och hade varit småbarnsmamma och blivit änka under samma krig. Både mamma och mormor sparade på allt. Också på små krafs av föga värde, fast de kom från en välbärgad släkt. Snören, gummiband, små glas och metallburkar, precis allt skulle tas tillvara. Minnet av deras hamstrande och gnetande känns som en skarp kontrast till den våldsamma konsumtionsvärld och slit- och slängattityd som vi levt i så länge nu och har så svårt att göra oss fria från. Ändå sparar och lagrar också vi nutidsmänniskor sist och slutligen mycket mer än vi tror. Handen upp, den som i likhet med mig har en irriterande låda med kasserade mojängladdare och sladdar både i stadshemmet och i sommarstugan. Handen upp, den som inte orkat föra sina kasserade mobiltelefoner till demontering, utan har dem längst bak på en hylla högst upp i det bortasta klädskåpet. Handen upp, den som har alldeles för många urblekta och fransiga skjortor från 10-talet i skåpet, men inte hinner föra dem till återvinning fast det finns en låda bara några kvarter från hemmet. Och handen upp också den som har alldeles för mycket böcker, som den absolut inte kan slänga, för den älskar ju böcker så mycket. Att vi har det så här beror inte på att vi har dålig karaktär, skriver Ginelle Lyon. Istället, föreslår hon, ska vi betrakta virvaret av överflödiga ting som ett samtal världen för med oss om teman som går mycket djupare än vi tror. Lyon skriver om hur vi sparar saker av sorg och sentimentalitet. Det kan handla om materiella ting men också om immateriella. Jag har till exempel svårt att radera nummer från min telefon när numrets ägare har dött. Och längst ner bland mina sparade mejl finns det sista mejlet min mamma skickade för 12 år sedan, bara en vecka innan hon dog i plötslig hjärtsvikt. Det är ett ljust och optimistiskt mejl från en människa som ofta var ganska plågad. Jag har förstås städat min inbox otaliga gånger sedan dess, men det där mejlet förmår jag inte radera. Det är som att morsan finns lite kvar så länge jag har det. Oftast är det ändå konkreta ting som vi sparar. Min närmaste barndomskompis söp ihjäl sig. Spriten dödade honom innan han hann fylla 60. När vi var unga och han fortfarande hade krafterna kvar gav han mig en temugg med havsöringstryck i födelsedagsgåva. Öringfiske var vår gemensamma hobby. Muggen är nu 35 år gammal, repad och missfärgad. Fiskmotivet går knappt att urskilja längre. Ändå kan jag inte slänga den. Det känns som att utplåna minne av min kompis. Det behöver inte handla om något så stort och mörkt som människor som gått bort, som i mina exempel nyss. Det kan också handla om den egna självkänslan. Om identiteten man en gång haft eller åtminstone velat ha och som man inte vill förlora för gott. Vi sparar kavajer och klänningar som en gång satt perfekt men som inte längre passar våra mått. Vi kanske tänker, bara jag kommer igång med den där nya dieten som hon i tv snackade om förra veckan, då jävlar. Man sparade hockeyklubbar, man sköt med och speltröja man hade på sig då man avgjorde bronsmatchen i den lägre distriktserien för 25 år sedan. I en match som ingen utom man själv längre minns. Eller så är det hyllmetern med läroböcker och lättlästa noveller på det där språket som man hade börjat plugga och skulle bli flytande på. Men så gick åren och barnen kom och jobbet krävde så mycket och Ginelle Lyon skriver också om vår benägenhet att förhala, prokrastinera. Det vill säga hur vi låter saker samlas och låter oss belamras istället för att handla resolut. Den som förhalar vill alltid undvika någonting. Det kan vara ett otrevligt människomöte eller bara att tvingas slänga bort en tingest som en gång varit kär. När det gäller tingen, prylarna, så är att packa ner och föra till förrådet kanske just ett slags förhalning. Man har tagit avsked, men ändå inte riktigt. Och vill det sig illa så börjar det där som man fört ner i källaren att gnaga. Du förstår förstås, Patrik, att jag är nyfiken på vad som finns i ditt förråd. Finns det sånt som passar in på det jag lagt fram här med hjälp av Ginelle Lyons artikel? Jag tror att ibland måste man bara stålsätta sig och städa undan på riktigt. Själv släpar jag i flyttning efter flyttning på ett tiotal stora papplådor med tidningsklipp från 1980- och 90-talet, då jag fortfarande var journalist. Jag ville inte göra mig av med klippen, för så länge jag förde dem från källare till källare så kändes det som om jag fortfarande var tidningsman. Först vid min senaste flyttning på 2010-talet gav jag upp och slängde rubbet. För inte var jag ju journalist längre. Hade inte varit det på 30 år. I boken Åren, som jag skrev tillsammans med min bror Mårten, finns en beskrivning av hur han och jag förde mammas gula länstol till tippen när hon dött. Stolen var från 50-talet. Mamma hade haft den hela sitt vuxna liv. Mårten och jag mindes den från alla ställen där hon bott, också från våra barndomshem. Men stolen var nedsutten och vinglig. Sittdynan var sprucken och fodret välde ut. Det hade kostat en hel del att renovera den. Och ingen där av oss ville ha den. Jag tror att den påminde oss båda om sådant som hade varit tragiskt med mammas liv. Ögonblicket då vi tog tag i stolen och tillsammans hivade ner den i avfallshögen på Kärringmossens sopstation utanför Helsingfors var förfärligt. Men ibland bara måste man.
Hej, jag heter Lisa och undrar vad som är snällast att göra mot mina grannar. Att alltid trycka på entréknappen när jag använder hissen. Då är hissen ofta på entréplan och det är skönt för den som kommer hem. Men det blir å andra sidan orättvist mot grannarna som bor på de övre våningsplanen. De kommer alltid att få vänta lite längre på hissen. Hur ska jag göra för att vara en så god granne som möjligt? Ska jag trycka ner hissen eller låta den vara?
Hej du. I mina ögon är du en väldigt god granne redan för att du alls funderar på det här. Själva problemet är ju på sätt och vis olösligt. När man bugar sig för någon vänder man alltid ryggen åt någon annan. Och så är det också nu. Men den olägenhet du orsakar antingen dem som kommer hem eller dem som bor på det övre våningsplanen är väldigt, väldigt liten. Om jag bodde i ditt hus så skulle jag föreslå dig för goda grannen-medaljen på årsmöte oavsett hur du väljer att göra. Jag vill använda din fråga till att betona hur viktigt det är med den vardagsomtänksamhet som du ger prov på. Och allra viktigaste kanske är omtänksamheten mot den man inte känner, mot främlingen. För de flesta av oss är det ingen större ansträngning att vara hygglig mot de egna barnen eller föräldrarna eller bästisarna. Den omtanken har vi nästan inbyggd i vårt DNA. Men alla de okända, de som är främmande för oss, där är det ofta svårare. Där får man anstränga sig lite. Jag är tyvärr inte någon särskilt omtänksam människa själv. Jag fick en god uppfostran, fick lära mig att man ska vara artig och hjälpsam mot andra. Och när jag har en bra dag så lever jag som jag blev lärd. Eller så inbillar jag mig i alla fall. Men olyckligtvis är jag också en humörmänniska och en kameleont som alltför ofta antar samma färg som den jag samspelar med. Träffar jag en vänlig själ så är jag vänlig tillbaka. Och känner hur den ömsensidiga vänligheten gör att dagen liksom börjar gå i dur. Men träffar jag en surpuppa förvandlas jag snabbt till en surpuppa själv. Och så är jag stolt till lynne dessutom, så min surhet omvandlas snabbt till arrogans. Och så är den dagen förstörd. Eller åtminstone de närmsta timmarna. Det får mig att tänka på några psykologiska undersökningar jag sett. Som visar att empatiska människors empati har en mörk baksida. De empatiska är i regel också de första att högljutt börja klaga och bråka när deras medmänniskor sviktar i empati. Som om man väntade sig att få betalning för sina goda gärningar, istället för att göra den bara för gärningens, för syftets skull. Hemma i Finland finns en människotyp som jag är allergisk mot. Och eftersom både Finland och Sverige är regelsamhällen, en gång i tiden framvuxna ur en sträng och i värsta fall missunnsam etik, så misstänker jag att samma människor finns också här hos er. Jag kallar dem den självutnämnda polisen. Det är hen som till exempel stannar en bit ifrån när du fickparkerar i en trång ficka på stan och som med stelt ansiktsuttryck följer din procedur utan att vika med blicken för en sekund. Som hade hen redan lagt din registerplåt på minne för att kunna kontakta ägaren till bilen framför eller bakom ifall du så mycket som nuddar vid en annan bils kofångare under ditt sågande fram och tillbaka. Bara ytterst sällan, kanske en gång av 20, händer det att den här människan kommer fram och ställer sig tätt intill och visar hur mycket utrymme den parkerande har att spela med fram och bak. Vilket jag, med tanke på hur du förhåller dig till hissen i ditt hus, är ganska säker på att du, Lisa, skulle göra. Nu ska jag inte förmörka allvarligt talat genom att berätta om de gånger jag svikit som människa och varit toxisk och ogin ute på stan. Istället ska jag berätta om en gång då jag kände att jag var till nytta som medmänniska. Det var en sen och svart vinterkväll för många år sedan, i en lågprisbutik på en av Helsingfors innerstads ruffigare gator. Mitt arbetsrum låg nära, jag brukade övernatta när jag jobbade riktigt hårt och nu var jag i butiken för att köpa frukostmat. Framför mig i kassakön stod en mycket gammal dam. När hon skulle betala sina inköp visade det sig att hon glömt portmonnän hemma och några betalkort hade hon förstås inte. Hon började gråta. Flickan i kassan var vänlig och beklagande men sa att hon inget kunde göra. Jag hade sett att damen rörde sig med stor möda. Det måste ha varit en ansträngning för henne att ta sig till den nattöppna butiken så sent på kvällen. Så jag sa till kassörskan att jag betalar räkningen. Den gamla damen ville genast ge sina personuppgifter så att jag skulle lita på att hon kom tillbaka och betalade. I Finland niar vi ofta främlingar så jag sa, det behövs inte, jag litar på er. Ni kan komma hit och lämna pengarna sedan när ni hinner och orkar. Jag skrev mitt namn på en lapp men gav den inte till damen utan till den unga kassörskan. Äldre människor i Helsingfors känner ofta igen mitt namn men unga gör det sällan och jag ville inte göra nummer av saken. När jag en vecka senare besökte butiken igen låg pengarna där i ett kuvert och väntade på mig. Min erfarenhet är att människor är ärliga i 9 fall av 10 och att det lönar sig att vara hygglig och visa tillit. Jag har själv blivit visad vänlighet på stan många gånger och blir alltid lika glad när det händer. Om man sedan blir blåst några gånger i sitt liv, också det har hänt mig, så har tilliten ändå lönat sig på grund av alla goda ögonblick som den skapat. Undantag är förstås om man har värsta sortens otur och blir lurad på allt man äger och har. Men fortsätt att tänka på dina grannar, Lisa. Det är värt det.
Hej, jag heter Karin och jag bor i Boston. Jag har tänkt på frasen men ändå och hur dessa till synes obetydliga små ord kan omkullkasta vettiga och faktabaserade resonemang och få alla andra att kapitulera. Till exempel, säg att någon säger det är så segt med tågen, de går ju aldrig i tid. Och att någon då svarar, jag fattar vad du menar, men faktum är att jag läste en rapport och det har blivit mycket bättre. Nu går i princip 98% av tågen i tid. Men då säger den första personen, ja men ändå. Och då svarar den andra, jo sant. Och då är det som att den första personen ändå vinner argumentationen. Det är ju jättekonstigt. När man väl börjar tänka på det här så hör man det ganska ofta. Hur kan det komma sig?
Hej Karin. Jag började småskratta för mig själv när jag tog del av ditt exempel. För jag hade inte tänkt på det, men jag insåg att jag har hört just det avslutet på ett replikskifte flera gånger i mitt liv. Kanske inte i ett samtal om just tågtidtabellernas pålitlighet, men i andra sammanhang. Ja, men ändå. Ja, sant. Så absurt. När den som säger, ja, men ändå, egentligen har blivit överbevisad. Och varför är den andra parten medgörlig och backar fast henne egentligen har lagt fram fakta som visar att den första parten haft fel? Jag ska återkomma till det. Men först en annan sak. Ditt exempel handlar ju om en extrem knapphet i orden. Där man kan anta att de som talar inte är främlingar utan känner varandra och har en viss dynamik och maktbalans i sin relation. Men jag vill först säga några ord om motsatsen till verbal knapphet. Det vill säga om redundansen, överskottet som så ofta finns i vårt sätt att tala med varandra. Till vardags är vi nämligen inte alls knappa. Tänk på alla liksom och det där som vi sticker in i vårt prat. Alla dessa olika sätt som hjärnan har att skaffa sig några extra bråkdelar av en sekund för att formulera nästa tanke. Och tänk på alla dubbelsägningar vi ägnar oss åt. Gratis gåvor, möjliga chanser, dolda hemligheter, enskilda individer. I alla de här fallen och många andra säger vi ju samma sak två gånger. För en gåva är alltid gratis. En chans är alltid en möjlighet. En hemlighet är alltid dold. Och så vidare. Lingvister och beteendeforskare har kommit fram till att upp till 70% av vårt vardagsprat ofta är onödigt. Om vi skulle utgå från att det enda vi är intresserade av är fakta. Det vill säga information som gör oss förmögna att handla rationellt på olika nivåer. Men vardagsprat är ju så mycket annat än det. Till exempel ett sätt att vara tillsammans och lära känna varandra. Redundans finns det också i de här svaren jag ger i allvarligt talat. Jag skriver dem, förstås, för att få så mycket sagt inom programtidens ramar som möjligt. Och varje gång jag har skrivit ett svar och läser igenom det så ser jag på flera ställen, ja, men det där sa jag ju redan. Eller, här går jag som katten kring het gröt och vågar inte vara rak. Det finns ett vanligt påstående som säger att en väldigt liten del av det vi människor säger finns i orden. Det mesta finns istället i kroppsspråk, gester, tonfall, blickar och liknande. Det finns till och med en sifferrad som många använder sig av, nämligen 55, 38, 7. Raden kommer ur forskning gjord av den unga psykologen Albert Mehrabian på 1960-talet. Och det den säger är att 55% av det vi tar till oss när vi pratar med någon är baserat på den andras kroppsspråk. 38% på tonfall och betoningar och bara 7% på orden och deras betydelse. Det här förstår den eftertänksamma genast att inte kan vara sant. För skulle det vara sant så skulle det vara enkelt att smälta in i vilken som helst miljö där man inte kan språk. Vad behöver vi egentligen språket till? Om 93% av vår förståelse kommer ur att vi kollar in kroppsspråk och lyssnar på tonfall och betoningar. De flesta av oss vet att så enkelt är det inte. Och forskarna, inte minst Albert Mehrabian själv, som fortfarande lever och är professor emeritus i psykologi vid universitetet i Los Angeles, har gång på gång påpekat att hans tidiga forskning och hans sifferrad har feltolkats och blivit ett slags råttan i pizzan. En modern myt och en urban legend. Jag läser på nätet att Mehrabian de facto varit ganska förtvivlad över hur han feltolkats. Problemet är nämligen att deltagarna i Mehrabians projekt testades uttryckligen i situationer som handlade om känslor och attityder, inte om fakta. Det påverkade resultatet starkt, och enligt forskarkåren har orden och deras betydelse en mycket större tyngd än futtiga 7% när det handlar om just sakfrågor och fakta. Vilket för mig tillbaka till ditt exempel, Karin, och till tågen som till 98% avgår i tid. I ditt exempel handlar det inte om ett överskott av ord, utan om ett underskott. Om allt som lämnas osagt. Så som det kan bli när två människor känner varandra väl. Eller åtminstone tror att de känner varandra väl. Och allra mest handlar det kanske om hur den relation de två människorna har. Jag spekulerar. Kanske är de dominanta till naturen. De personer som säger, ja men ändå. När de konfronteras med fakta som omkullkastar någonting de nyss sagt. Kanske är de besserwissrar. Sådana som alltid vill få rätt. Också när de gett sig ut på hal is genom att yttra sig om saker som de egentligen vet väldigt lite om. Och kanske är de i sin tur benägna till underkastelse. De som tar motsatt roll och backar och säger, jo, sant. Fast de just har levererat ett obestridligt faktum. Jag blir nyfiken. Om de två är vänner sedan gammalt, är deras roller då fixerade? Är den ena alltid den som ska ha rätt och den andra den medgörliga? Eller byter de ibland roller? Eller tänk om det är hen som kommer med den där statistiken om lyckade avgångar som är besserwissern. Tänk om hen har dominerat de två vännernas samtal genom åren med sina procenter och andra fakta. Så att den andra nu har fått nog och vägrar medge att hen har fel. Jag tänker på hur jag själv i mitt liv har intagit båda positionerna. Jag läser rätt mycket och har ganska lätt för att minnas siffror och andra fakta. Jag kan därför bli irriterad till exempel på människor som blir påstridiga när de druckit alkohol och då kastar fram bergsäkra åsikter om ämnen som de kanske läst en enda artikel om. Men andra gånger, när jag själv gått på känsla i en diskussion och blir dängd i huvudet med andras fakta, kan jag bli lika irriterad, den här gången på faktanissen som alltid ska ha rätt. De gångerna vill jag att min känslodrivna åsikt ska legitimeras, och jag vill inte alls konfronteras med faktakunskap som ifrågasätter den. Jag vet inte, Karin. Det är väl bara två saker som är säkra. Den ena är att det sist och slutligen är ganska sällan som diskussioner har entydiga vinnare. Och den andra är att människan är en märklig varelse, inte minst i sitt sätt att interagera med andra. Du har hört Allvarligt talat med mig, Kjell Weste. Producent Karin Arpsjö. Har du en egen fråga? Maila till allvarligttalat@sr.se. Lyssna varannan söndag klockan 5 och när du vill i appen Sveriges Radio. Följ oss i appen genom att trycka på det lilla hjärtat.